Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
I have a dream. My four little children one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Hej och välkomna till Stjärnbaneret, en podcast om USAs historia med mig Per Fjärdingby. Det jag tänkte att vi idag skulle knyta upp säcken lite grann för de här Reagan-åren och president Reagan. Jag har ju i de senaste 4 avsnitten både pratat om hans ekonomiska politik, det som blev att kallas för Reaganomics, pratat lite inrikespolitik och lite utrikespolitik och hans relation med Gorbachev till exempel. Och i det senaste avsnittet så pratade jag om det amerikanska samhället i stort på 80-talet, vilket ju blev en rejäl cocktail av blandade ämnen. Det var pengakultur, yuppies och välstånd, men också en ökande fattigdom och uteliggare och crackgetton och sånt som ledde till ett timglassamhälle. Och vi pratade lite kulturkrig med moralfrågor, med en kristen höger som attackerar abort. Och prata om familjevärden och så vidare. Och vi tittade lite grann på det här med immigration och minoriteter och massinternering. Och, ja, det var ett väldigt brett avsnitt där med lite om homosexualitet och HIV och AIDS och annat. Idag tänkte jag att vi ska försöka sy ihop säcken och vi kommer att prata en hel del om den här Iran-Contras-skandalen. Under Reagans andra mandatperiod så bleknar ju den så kallade Reagan-revolutionen lite grann kan man säga. Det är ju 2 viktiga skandaler som till och med gjorde så att den annars populära Reagans gloria föll något och hans popularitetssiffror också då. Den första skandalen var ju en skandal som utspelade sig i bankbranschen. Det uppstår stora problem inom banksparande och låneinstitut. Och orsakerna var ju att den här branschen hade avreglerats väldigt rejält av Reagan-administrationen. Banker och låneinstitut kunde låna ut pengar nästan lite hur som helst utan att ta ansvar eftersom de ytterst utlovades då uppbackning och garanti från staten då. I slutet på 80-talet innebar det här att hela det här var en bransch i kan man säga, fullständig kaos och administrationen då tvingades gå in för att rädda hela branschen från en kollaps då. Och kostnaden för det här debaklet då uppskattas ju till ungefär en halv triljon dollar och den här ivern att avreglera fick sig en stor törn. Den här bailouten som staten behövde göra då, som ytterst naturligtvis behövde betalas av skattebetalarna, kostar ju varje amerikanskt hushåll väldigt mycket. Man finns så här siffror och uträkningar på det att det handlar om tusentals dollar om året under de kommande 40 åren sett till skattemedel då, eller att det under de här 40 åren till slut egentligen handlar om miljonbelopp per capita till slut så att säga. Så det här avregleringen kanske i slutändan kostade mer än vad den smakade så att säga. Och det här utspelade sig ju 1988 och det här var ju den enskilt största ekonomiska misstaget i amerikansk historia nästan för en enskild bransch framtiden. Och den här girigheten och som spridit sig från Wall Street och ut till banker smittar också av sig på det offentliga under 80-talet. Då. Det äger rum en rad skandaler inom olika departement och myndigheter. Och, det här, alltså korruption inom det offentliga, det har ju såklart gått i vågor under hela USAs historia. Ni kanske minns den här väldigt korrupta förgyllda eran i andra halvan av 1800-talet där som de här progressiva krafterna försökte styra upp där runt sekelskiftet. Men faktum är att 80-talet under Reagans år är ju en av de perioderna som sticker ut som en av de värre när det gäller offentlig korruption då. Mer än 100 tjänstemän inom Reagans administration fick lämna sina jobb på grund av finansiella tveksamheter även upp på ministernivå då så att säga. Den riktigt stora skandalen för Reagans administration briserade ju emellertid i november 1986 då i form av den här så kallade Iran-Contras-skandalen på den tiden kanske främst kallas för Irangate. Samtidigt som Reagan gav stöd till Irak i kriget mot Iran som vi pratade innan då så förhandlar också USA bakom kulisserna med Iran för att säkerställa frisläppandet av 6 stycken amerikanska fångar som hade satt tillfångatagna i Beirut alltså i Libanon då, och hölls av Hezbollah då, den här terroriströrelsen som var en grupp lojala till Irans ledare Khomeini. 1985 så presenterade den här nationella säkerhetsrådgivaren Robert McFarlane och CIA-chefen William Casey en ganska djärv plan för att kunna få loss de här tillfångatagna amerikanerna då. Amerikanska agenter skulle i hemlighet försöka säkra Irans samarbete för att fria fångarna då, alltså att Iran skulle se till att Hezbollah friar med fångarna genom att man då sålde högteknologiska vapen till den här radikala regimen i Iran då, till exempel såna här Hawk-missiler och så vidare. Och då ska man alltså för att vara tydlig, alltså vapen som Iran behövde i kriget mot Irak, ett Irak som USA då i övrigt stödde i detta krig och offentligt då, så det blir lite nästan som att stödja båda sidor i det hela då. Utrikesministern George Shultz och försvarsministern Casper Weinbrenner, de kunde liksom inte tro sina öron när de hörde den här planen och motsatte sig den starkt. Och utrikesministern menar att planen var, citat, almost too absurd to comment on. Det var hans omdöme då. Reagan däremot, han plågades ju väldigt mycket av den, man säger, vädjan som kom från fångarnas familjer. Det kan man ju förstå ur ett känslomässigt perspektiv då. Och godkänner den här planen i hemlighet då. McFarlane fick resa till Iran och sätta planen i verket då. Och när fångarna till slut frigavs då genom att Iran påverkade Hezbollah då, så ljög man i Vita huset och skrev då att no deal was made and that our position on no concessions to terrorists has not changed, säger man då. Redan där kan man ju kanske ifrågasätta hela agerandet så att säga, lite halvtveksamt på många plan då, men det skulle ju sen bli värre då, för det fanns ju en ytterligare twist i hela det här då, något som gjorde att den här Iran Gate till slut blir Iran-Contras, eller Iran-Contras Gate. Och det är ju här den här oppositionsgrillan i Contras kommer in då i det hela. För ett par avsnitt så pratade vi ju om det här, om att kongressen hade tvingat Reagan att inte längre stödja den här grillakampen då, som Contras gjorde mot den här vänsterregimen i Nicaragua. Och det här hindrar ju dock inte administrationen att ge uppdrag till en stabsmedlem vid nationella säkerhetsstaben vid namn Oliver North att försöka förse de här grillarna med finansiering på andra vägar då. Bland annat försökte North samla donationer från rika högerkonservativa då, så att det liksom blir en slags privat donation till Contra. Så. Oliver North var ju en före detta Vietnamveteran som var superpatriotisk och svurit på att USA aldrig mer skulle behöva uppleva en sån här förödmjukelse igen som man upplevde i Vietnam då. Men han var ju också rädd för att historien skulle upprepa sig i Centralamerika. I början av 86 så kom North på en smart idé då, att när man då säljer vapen till Iran så betalade regimen ett överpris då. Antitankmissiler som exempelvis normalt kostade $3,500 styck såldes till Iran för $10,000 styck då. Och det här gör ju att den här vapenförsäljningen till Iran ger ju extra pengar som ju ändå liksom var lite hemliga. Och tänker han att de här pengarna eller den här plussen som man går då i det här överpriset kunde ju istället gå till Contras då och göra nytta i Nicaragua. Så Oliver North kunde då via mellanhänder se till att helt enkelt slussa pengarna från Iran vidare till Contras då. Alltså en hemlig vapenförsäljning till Iran kunde på det sättet generera miljoner dollar i hemligt stöd då för Contras i Nicaragua då. Enligt de involverade så var ju det här en slags win-win-situation då. Och CIA-chefen Casey såg det som ett utmärkt tillfälle för nationella säkerhetsrådet att kunna liksom genomföra den här typen av lite hemliga operationer som CIA hade förbjudits att göra efter de här skandalerna 1975 som vi pratade om tidigare då. Problemet med allt detta var ju att kongressen, som ni minns, röstat igenom det här så kallade Boland-tillägget som uttryckligen då via lagstiftning förbjöd regeringen eller administrationen då att stödja Contras. Många amerikaner var ju rädda för att USAs engagemang i Nicaragua skulle leda till ett nytt Vietnam. Och som ni kommer ihåg så röstade det här alltså igenom enhetligt i kongressen liksom över båda partierna, alltså med båda partiernas majoritet. Alla var samstämmiga, man ska inte ge Nicaragua Contras någon hjälp då. Så den här dörren var ju egentligen stängd, och att slussa de miljoner dollar till Contras, det var ju ett tydligt brott mot den här lagen då. Så här har ju då McFarlane och hans ersättare som kommer sen då, John Poindexter och den här Casey och North, tagit sig lite vatten över huvudet här. Och det kom ju ut till slut då. Det började med att en libanesisk tidning nosade upp den här historien om vapenförsäljningen till Iran då. Och till en början så vägrade ju Vita huset att erkänna att man sålde vapen till Iran för att få fångar frisläppta då, vilket ju pinsamt nog skulle gå emot administrationens egna tuffa policy att aldrig någonsin förhandla med terrorister eller regimer för att få fångar frisläppta då. Istället hävdade man att de här vapnen visserligen hade sålts då, men att de bara var tänkt för att förbättra relationerna mellan länderna då. Så Reagan trädde fram i tv och förnekade att några brott begått, så hyllade ju Oliver North som en hjälte. Presidenten försäkrade då att, citat, "We did not, repeat, did not trade weapons or anything else for hostages, nor will we," säger han. Men för en gång skulle så fungera heller inte hans charmiga personlighet och den här duktiga kommunikativ förmågan han har. Och undersökningarna visade ju att bara en av fyra amerikaner trodde att de här vapnen inte hade något med fångarna att göra då. Under hösten 1986 så började ju allt fler journalister gräva i den här soppan, och Vita huset tvingas ju till slut erkänna att man faktiskt sålt vapen till Irans revolutionära styre för att just i syfte att få de amerikanska fångarna utväxlade då. Men journalisterna upptäckte ju också det häpnadsväckande att det inte var nog med det då, utan att pengarna som vapenförsäljningen gett, det här överskottet, hade ju slussats illegalt vidare då för att finansiera Contras i Nicaragua. Den egentliga gången var ju att USA hade sålt vapnen till Israel som i sin tur sålt dem dyrare till Iran, och det här överskottet hamnade på Tsveitsis bankkonto, och det här kontot hade Contras ledare tillgång till för att kunna ta ut pengar och sedan finansiera sin antikommunistiska grillakamp då, helt enkelt. Månaderna som följdes kunde ju reporter och kongressförhör visa att Vita huset ägnar sig åt en massa hemliga aktiviteter kopplade till administrationens utrikespolitik och inte sällan med illegala medel. Då. North har gjort sitt bästa för att förstöra dokument och ljuga under förhör och så vidare. Då. Och den här skandalen präglade ju verkligen Reagans två sista år vid makten och gjorde att många ifrågasatte om han var en effektiv ledare. Då. En kongresskommitté slog ju fast att presidenten hade abdikerat från sitt moraliska och legala ansvar att se till att administrationen följde lagar som var stiftade av kongressen. Då. Kongresskommittén tog aldrig anklagelsen fullt ut och kallade Reagan för personligt involverad och ansvarig för det hela. Då. Men de här kongressförhören sändes ju över tv, precis som förhören hade gjorts under Watergate. Men amerikanerna var inte riktigt intresserade i samma utsträckning som under Watergate. Och förhöret av Oliver North, som klädde i sin dekorerade uniform, svarade väldigt sakligt. Skapade ju liksom snarare en hjälte än en syndabock då. Den oberoende åklagaren Lawrence Walsh, som också utredde det här, gick emellertid ett steg längre. Han slog fast att Vita huset skapat en, som man kallar för, brandvägg då, att skydda presidenten, vilket innebär att man då hade offrat tjänstemän som Oliver North och säkerhetsgivarna Farline och Poindexter och att de här då blev syndabockar och fick ta på sig skulden för att skydda president Reagan. När Casey hade ju naturligtvis också åtalats, men han hade dött av en sjukdom, så det gick inte. Även Reagans stabschef fick lämna då. De flesta involverade kunde överklaga eller benådas av Reagans efterträdare Bush bara något år senare då. Men även om den här oberoende åklagaren Walsh var övertygad om att Reagan var personligt involverad och skyldig, så kunde han aldrig presentera några direkta bevis. Den viktiga frågan, precis som under Watergate, var ju om presidenten visste om det och när han i så fall fick reda på det här. Och det var ju därför det var så viktigt med den här smoking gun med inspelade banden under Watergate och så att säga. Men något sånt bevis fanns inte mot Reagan då. Antagligen så kan man väl dra slutsatsen att han med största sannolikhet visste om det här då. I efterhand har det kommit fram att han i sin dagbok den 5 december 1985 skrev att man diskuterade fångarna i Libanon och citat: "Subject was our undercover effort to free our 5 hostages held by terrorists in Lebanon. It is a complex undertaking with only a few of us in on it. I won't even write in the diary what we're up to." Ja, ni kan ju bedöma själva, men det kan ju definitivt tolkas som att det handlar om den här Iran-kontras-lösningen som Reagan skriver om i sin dagbok i det här tillfället då. Så trots att den här Iran-kontraskandalen skadade Reagans administration, så lyckas man inte binda presidenten personligen då. Annars hade kanske landet fått ytterligare en riksrätt eller ytterligare en president som avgick frivilligt alla Nixon då efter Watergate-skandalen. Det är ju mycket likheter med Watergate. Alltså Vita huset ägnar sig åt omoraliska aktiviteter och bryter mot lagar. Man offrar lägre tjänstemän för att skydda presidenten. Men skillnaden är att man inte har någon sån där smoking gun i form av inspelningar från Vita huset som fällde Nixon då, så att säga. Rent innehållsmässigt var ju Iran-kontras nästan en större sak än Watergate, men det var som att landet fortfarande var liksom trött på de här skandalerna efter Watergate och inte ville ha något mer uppslitande efter att de här såren hade läkt, och därför kanske man var mer villig att se mellan fingrarna helt enkelt. Så Reagan, han överlevde alltså Iran-kontras-affären, men hans rykte svärtas ju ner då. Reagan ansågs inte skyldig, men utifrån vad som hade hänt så var det ju uppenbart att han i så fall ändå hade gett många män nära honom alldeles för stort svängrum, och att han inte själv kontrollerade väldigt viktiga händelser som administrationen var involverad i då. Det här gör ju då att många blir ganska kritiska till hans ledarskap då. Reagans popularitetssiffror blev de lägsta under hela sin presidentperiod, lagom när det var dags för landet att fira sitt 200-årsjubileum för den federala konstitutionen 1987 då. Ni vet, alltså, skrevs en varm sommar i Philadelphia 200 år tidigare då, 1787. Men som vanligt när vi pratar om teflonpresidenten Reagan, så återhämtade han sig ganska snabbt från de här dippen i popularitet, och han studsade tillbaka ganska snabbt då, så att säga. Amerikanernas överseende med Iran-kontras hängde också mycket samman med att det kanske var slutet på presidentskapet, men framförallt att det sista året efter den här skandalen, det var ju då de allra största framgångarna ägde rum i relationen med Gorbachev och Sovjetunionen, och Gorbachevs utsträckta hand sträcktes, kan man säga då, ut i ett perfekt ögonblick när Reagan som mest behövde framgången för att komma över Iran-kontras, kan man säga.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
En orsak till att Reagan kunde komma undan Iran-kontraskandalen var att han de sista åren som president inte riktigt verkade helt hundra mentalt stabilt, och stundtals föreföll lite sådär glömsk och förvirrad. När han vittnade under ed att han inte kände till Iran-kontra, så kanske det berodde på att han faktiskt hade glömt bort vissa fakta då. I ett tal angående Iran-kontras blev många väldigt förvånade när han sa att han tog på sig ansvaret, men så tillägger han: "A few months ago I told the American people I did not trade arms for hostages. My heart and my best intention still tells me that's true, but the facts and the evidence tells me it is not." Vilket ju är ett oerhört underligt uttalande, så att säga, som att man inte riktigt minns, eller som att han försöker känna efter hur det faktiskt var, så att säga. 5 år efter att Reagan lämnade Vita huset så offentliggjordes det också att han diagnostiseras med sjukdomen Alzheimers då. Och det är ju många som tog den här nyheten med stor sorg, och en redan hyllad ex-president fick ju väldigt mycket sympati från amerikanerna. Det som uppstår blir ju naturligtvis också en debatt om exakt när de här symptomerna började för den här sjukdomen, om det var under eller efter presidenttiden, och det här är ju någonting man aldrig kommer kunna få liksom fullt sanning kring, eller det förblir oklart. Men för många som hade jobbat i hans närhet så var det här sjukdomen en förklaring till en hel del underligt som hände under Reagans sista år. Alltså att saker och ting kunde förklaras. Det var flera medarbetare som hade undrat om presidenten verkligen var fullt kapabel att ta till sig komplicerade frågeställningar på de sista åren. Och på möten hade han oftast zoomat ut från konversationsämnen och istället berättat anekdoter och skämt som inte hade något med de allvarliga sakfrågorna som man hanterade. Och att han just förlorade fokus så lätt kunde mycket väl ha med sjukdomen att göra då. Det här förvirrade uttalandet kring Iran-kontras lika sår, så att säga. Vissa hävdade till och med att hans höga popularitetssiffror på slutet mer skulle tolkas som en slags lättnad bland amerikanerna. Att det är en väldigt sympatisk, charmig och trevlig president som trots allt visade lite tecken på ålder och eventuellt lite mental förvirring hade tagit sig igenom sitt presidentskap framgångsrikt, så att säga. Så tittar man lite grann på Reagans arv då, så under många år efteråt så beskrevs det i väldigt positiva termer medan det med åren har blivit en bild som har nyanserats rejält då, så att säga. På ett farvälparty i Vita huset innan han avgick 1989 menade Reagan att landet och världen blivit en bättre plats under hans tid i Vita huset, men la lite skämtsamt till: "All in all, I must say not bad for a fellow who couldn't get his facts straight and worked 4 hours a day." Och det här var ju liksom lite också vinkning mot att han inte alltid kanske la in de långa arbetstimmarna, helt enkelt. Många av de konservativa i USA höll ju med med honom. De pekar på att under hans, alltså Reagans mandatperioder, hade arbetslösheten sjunkit till 5,2%, ekonomin hade växt med 33%, 19 miljoner nya jobb hade skapats och inflationen hade stabiliserats på 4%. Och i jämförelse med stagflationens problem på 70-talet så pratade man stolt om The Reagan Revolution, som sänkt skatterna, minskat staten och skapat ekonomisk tillväxt. Kritiker menar ju emellanåt att den här Reagan-revolutionen var en revolution som lovat mycket men som bleknat och inom vissa områden till och med varit kontraproduktiv då. Och det är väl egentligen tre saker man kan ta fasta på då. För det första var ju landets ekonomi inte så hälsosam som man först trott då. Och den ekonomiska tillväxten som vissa tillskrev Reaganomics var också lite tveksamt sett ur ett historiskt perspektiv då. Under Reagans år vid makten hade den genomsnittliga årliga tillväxten legat på 2,6%, vilket ju faktiskt kan jämföras med 3% under Carter och 3,4% i genomsnitt under de fyra presidenterna som var innan Reagan då. Så något enormt uppsving i liksom ekonomin hade det ju inte handlat om där då. För det andra så hade ju budgetunderskotten blivit rekordstora då, och statsskulden ökade ju lavinartat under Reagans år då. När Reagan lämnade Vita huset så var de federala statens skatteintäkter ungefär samma procent av nationens BNP som 8 år tidigare då. Men den federala staten spenderade i själva verket mer under Reagan då. Alltså från 7 till 8,2% av BNP. Så att man spenderade mer än tidigare. Och gapet mellan skatteintäkter och statens spenderande skapar ju då rekordstora budgetunderskott och en väldigt skenande statsskuld då. Man kan väl enkelt bara beskriva det som att landet helt enkelt levde över sin kredit då. Och faktum är att Reagan inte vid något tillfälle som president ens var nära att presentera en balanserad budget då. Och Reagan hade ju skapat en situation där amerikaner då egentligen krävde mer av sin stat än de var villiga att betala i skatt då, så att säga. För det tredje så hade också Reaganomics inte gjort livet bättre för alla utan skapat ett väldigt skevt samhälle då. Ett timglassamhälle som utsatte stora grupper av amerikanerna för tuffare tider och fattigdom då. Skattesänkningar hade blivit lite av en illusion för alla utom de allra rikaste då. En viktig orsak till att statsskulden ökade och att ekonomin inte riktigt gick så som det var tänkt var ju bland annat det här Reaganomics var ett experiment som lovade två saker som visade sig vara totalt felaktiga då. Dels den här utbudsteorin om att stora skattesänkningar inte skulle sänka de totala skatteintäkterna utan istället skulle leda till ökade skatteintäkter eller åtminstone ligga på samma nivåer hade ju varit direkt fel då. Nedsepringsteorin hade ju också visat sig vara en bluff då, att tillgångar och ökade inkomster för de allra rikaste hade ju i mångt och mycket stannat på toppen då. Ytterst lite hade ju sipprat ner till medelklassen och ännu mindre till de fattigare då. Här kan man ju se att det är lite investering inte i den utsträckning som utbudsekonomer hade trott då, utan man spenderar kanske hellre på personlig lyx. Och i USA låg andelen investeringar sett i procent i BNP för industrier och utrustning och det som alltså främst skapar nya jobb och högre inkomster på stadiga 12% av BNP mellan åren 72-89 då. Det sker ingen direkt uppgång under Reagans år då. Samtidigt om man då jämför med samma mått då, andelen investeringar av BNP som med Japan och där det hade ökat från 17% till 23%, vilket är ju stor skillnad mot de här 12%. Det var inte konstigt att Japan var på väg om USA då, som det mest produktiva folket i världen med den här tiden då, eller att bilindustrin i USA hade svårt att konkurrera med japanska bilar då. Reagan hävdade ju när han blev president att den totala välfärden skulle öka så att alla fick mer då, inte bara att den befintliga välfärden distribuerades om då. Resultatet när han avgick var att hans Reaganomics främst faktiskt just distribuerat om och ökat skillnaderna i det amerikanska samhället snarare då. I slutet av Reagans styre så betalade den genomsnittliga amerikanska familjen mer i skatt än vad man gjorde när Reagan kom till makten då, delvis på grund av högre skatt på socialförsäkringen men också då federala neddragningar gjort att delstater och kommuner tvingats höja sina skatter då, så att säga. Reagans facit inom utrikespolitiken är ju också någonting som varit lite diskuterat i debatterna efteråt. Och Reagans supporter menar ju att det var hans tuffa retorik och den här drastiska ökade satsningen på militären som så att säga avgjorde kalla kriget och tvingade Sovjetunionen till förhandlingsbordet och acceptera amerikanska villkor eftersom de insåg att loppet var förlorat då. Det vill säga att man inte kunde matcha den amerikanska upprustningen och förstod att kalla kriget var omöjligt att vinna då. Enligt den förklaringen så var det ju Reagan som skapade eller påskyndade Sovjetunionens fall just genom att vara hård och tuff och satsa på militären då. Men att tillskriva Sovjetunionens fall utifrån enbart extern påverkan från USA är ju någonting som många ifrågasätter. Istället är det ju många som menar att Sovjetunionens fall mer hade med inre faktorer i landet och beslut fattade i Moskva snarare än USA då. Man pekar också på att Reagans den initiala hårda och lite otydliga hållningen mot Sovjetunionen inte kom någonstans förrän Gorbachev kom till makten. Gorbachev menar ju också själv senare att det främst var inhemska faktorer som drev hans handlingar snarare än Reagans hot och upprustning då. Sovjetunionens fall var, kan man se det som, en långsam process som startat långt innan Reagan blev president och ett styre som så att säga sakta ruttnade inifrån. Gorbachevs försök att reformera systemet och öppna upp landet skulle liksom misslyckas i slutändan, men det skulle också göra fallet aningen mjukare då. Runt 1987 var det också uppenbart för alla att Reagan inte hade kongressens stöd, särskilt inte efter Iran-Contra-skandalen då, för att säkra de här enorma investeringarna som hade krävts för att utveckla det här Strategic Defense Initiative, alltså det som kallas för Star Wars, eller att rusta upp militären mer då. Så om Gorbachev inte varit motiverad eller pressad av inhemska politiska och ekonomiska faktorer, så hade han ju helt enkelt bara kunnat vänta ut Reagan där. Men återigen, sett till personen Reagan, så var han rätt man på rätt plats för att förhandla med Gorbachev. Han var ju både tillräckligt resolut för att inte underskattas, men samtidigt tillräckligt flexibel för att stödja Gorbachevs nya ledarskap och reformer. Men då ska man kanske mer framhålla att det var Reagans flexibilitet och förhandlingsvilja i slutet utav det hela som snarare då är den här upprustningen och tuffa inställningen som bidrog till Sovjetunionens fall. Så Reagan-revolutionen, som de konservativa pratade om, var ju på många sätt kanske lite mer snack än verkstad, men mer symbolism än verklighet och kanske lite mer ideologi än praktiska framsteg. Reagan var ju ruskigt effektiv i sin kommunikation och sätt att föra fram sina idéer och budskap, och definitivt en av de skickligaste presidenterna på den fronten, men han kontrollerade aldrig riktigt politiken fullt ut ändå då. Hans administration hade ju ett första år av väldigt stora framgångar kopplat till just skatter och neddragningar och avregleringar och förstärkt försvar då, som röstades igenom av ett enat republikanskt parti med stöd från konservativa demokrater. De här framgångarna skapar på något vis en bild av en president med kontroll och framgång som sen liksom levde kvar under Reagans år då. Men tittar man rent praktiskt, så hade han där efter första året ganska svårt att driva igenom många förslag i kongressen, och han hade tvärt emot den här mytiska bilden av honom till slut faktiskt ett sämre så kallat Congressional Support Score än både Nixon, Ford och Carter då. Alltså ett index eller mått på hur framgångsrik en president är att få igenom lagstiftning i kongressen och relationen med ledamöterna då. Trots att kongressen under hans sista två år röstade igenom lagförslag över Reagans veto gång på gång, så var den allmänna bilden fortfarande en bild av en framgångsrik president med kontroll på situationen då. Reagans optimistiska budskap och skickliga kommunikativ förmåga gjorde att han framstod som en vinnare även om han inte alltid var det i praktiken då. Reagan fortsatte hela tiden att trumma ut sina idéer och budskap om nationell stolthet på ett sätt som gav intryck av en administration som gjorde väldigt mycket, även om retoriken då sällan kanske matchade praktiken då. Men vissa arv får man ju ändå verkligen tillskriva Ronald Reagan. Hans presidentskap hade på vissa plan väldigt stor inverkan på amerikansk politik. Mer än någon annan president än Franklin Roosevelt, så förändrade ju Reagan den politiska debatten i sig, kan man säga. Han såg ju till att konservativa idéer som lägre skatt, mindre stat och mindre statlig reglering hamnade liksom i frontlinjen av den politiska debatten då. Reagans ideologi förändrade ju själva grundbulten i det amerikanska systemet rent ideologiskt då, som etablerats med nya given att staten skulle lösa människors problem då. Istället var det den privata sektorn som skulle stå för problemlösandet då. Och just det här med small government, alltså liten stat, var ju en ideologi som förstärktes rejält och som kommit för att stanna i den amerikanska politiken då. Nya givens samförstånd över partigränserna med välfärdsprogram var ju liksom skrotat då. Eller som Reagan själv säger då, government's first duty is to protect people, not run their lives, säger han ju då. Reagans arv kanske finns främst då just också inom det republikanska partiet och den här konservativa koalitionen med den nya högern och den religiösa högern och så. Reagan höll ihop den koalitionen väldigt skickligt och blidkade ju väldigt många konservativa grupper och påverkar ju på det viset också det republikanska partiet i grunden och därmed också partisystemet då. Reagans ledarskapsstil skapar ju också lite av ett nytt ideal där man lägger ännu mer vikt vid kandidaternas personlighet och förmåga att exempelvis nå ut via tv-debatter och så vidare då. Hans förmåga att kringgå lite grann partiet också, ha någon slags personlig relation med väljare, var ju också en förändring som man ser tydligt efter Reagan då. Som president så valde ju Reagan att lägga stor vikt vid symboler och kommunikation då, medan han delegerade mycket av det praktiska jobbet till andra och gav dem väldigt stor frihet då. Trots vissa skandaler som Iran-kontra så lyckas ju Reagan hela tiden återskapa förtroendet för presidentämbetet och staten då. Och det här var ju mer än vad Ford och Carter hade lyckats med då. Efter just Watergate, när presidentämbetet och staten hade varit ifrågasatt då. Hans popularitet bland amerikanska folket förblev väldigt orubbat, även om de här popularitetssiffrorna och det som kallas approval rating dippar i vissa lägen, som efter Iran-kontra, så studsar de alltid tillbaka då. Reagan, han charmar helt enkelt folk då, och sista månaden innan han avgick så låg hans sån här approval rating på 68%, vilket var den i särklass högsta siffran för en avgående president någonsin vid den här tiden då. Det direkta arvet från Reagan till sin efterträdare Bush blir ju lite paradoxalt dock då. Samtidigt som förtroendet för staten hade ökat, så ökade också kraven på statens service då, vilket också i princip omöjliggjordes utifrån de här massiva budgetunderskotten som Reagan skapat då, och som minskar liksom handlingsutrymmet för staten då, så att säga. Så Reagans arv är ganska svårt att summera, väldigt många olika aspekter utav det hela. Och förutom det här genombrottet i relationen med Sovjetunionen och skattesänkningar med lite halvtveksamma följder, så hade han ju haft relativt få praktiska framgångar i politiken som president. Men själva myten av Reagans framgångar och hans liksom ideologiska skifte och grundat i det här med Reaganomics och konservativ ideologi levde ju ändå kvar och påverkade. Så att Reagan var betydligt viktigare kanske som myt och ideologi då, där han puttar landet i en konservativ riktning rent ideologiskt då. Men det var ju kanske ingen revolution som många beskrivit det i det praktiska då. Det här riktningen åt det konservativa hållet levde ju emellertid kvar och förstärktes sen av andra fram till ända till våra dagar då. Och därmed, i och med att han är liksom en slags symbol för det här skiftet, så är ju Reagan en väldigt viktig symbol i den amerikanska politiken och den amerikanska historien. Så Reagans arv är väl kanske framförallt symboliskt och ideologiskt, snarare kanske än praktiskt utifrån det perspektivet då. Då har vi gått igenom Reagan, då är det dags att hoppa vidare efter Reagan med Bush-åren. Men innan dess så är det mycket möjligt att jag gör ett litet hopp och tar in några andra ämnen eller serier. Men tills dess så får ni ha det bra. Hej då!
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice.
If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder.
Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.